Hjärtligt välkomna till Bibelforum. Det är femte gången det här läsåret och ämnet idag är Moseböckerna i den nya översättningen. Moseböckerna i den nya översättningen. Kan man ju fråga vad man menar med den nya översättningen. Och det har ju för någon dryg månad kommit ut en ny översättning av hela Bibeln som heter Svenska folkbibeln. Men vi kanske också kan säga någonting om hur den nya översättning kommer att se ut som kommer om ett knappt år. Den som den statliga bibelkommissionen arbetar med. Men jag ska säga lite grann om varför den här översättningen har kommit till eller hur den ser ut och jämföra lite grann med andra översättningar, så har jag delat upp det på tre inledningar, tre tillfällen. Idag skulle vi stanna vid Moseböckerna. Nästa gång om en månad så är det profeterna och ändå nästa gång så är det skrifterna. Och det är så att en gammal indelning som vi ser att apostlarna och Jesus anknyter till när man hänvisar till skriften. Man delar in skriften i dessa tre delar, Moseböckerna, profeterna och skrifterna. Moseböckerna, Torah och sedan profetiska texter. Och slutligen då skrifterna, som ibland också kallas för psalmerna, eftersom psalmerna brukar stå först bland de poetiska skrifterna. Så det är dessa tre delar, och vi tar alltså inte upp hela Gamla testamentet idag utan den första delen, Moseböckerna. Ja, Moseböckerna är ju mycket grundläggande både för judendomen och för kristendomen. I judendomen är det oerhört grundläggande med Torah. Och i judendomen så tar man kanske mest sikte på, ska vi kalla det för staketet. Alltså alla bestämmelser till just judafolket eller Israels barn som skiljer ut dem från alla andra. För att de ska fullgöra sin speciella uppgift gentemot alla människor. Det är en rad regler som är som ett staket om detta folk. Och dessa regler dominerar ju väldigt mycket bland judarna när man läser Torah. Man diskuterar reglerna. Man kan säga att bland judarna så tittar man inte så mycket hur ska det gå för oss när vi har drabbats av synd. Hur ska frälsningen gå till? Hur för folket, eller hur för Gud frälsningen fram och genomför den? Den tråden följer inte judarna så mycket när man studerar Torah. Utan studera framförallt vad som är rent och vad som är orent när det gäller matlagar, hur man ska fira högtider, hur man ska vara klädd. Och man diskuterar det så i detalj så det blir regler på regler på regler. Och allt det här kom ju, alla de här diskussionerna kom ju så småningom att skrivas ner i någonting som kallas för Talmud. Men Talmuds utgångspunkt är alltså Moseböckerna eller Torah. För den kristna kyrkan och för Nya testamentet så är ju Torah eller Moseböckerna något mycket mer. Det handlar framförallt hur frälsningen ska genomföras. Hur människorna som har vänt Gud ryggen ska kunna räddas. Inte minst det står i centrum. Vad utmärker nu den här översättningen? Ja, man kan säga att den vill hjälpa läsaren att få lite grepp om texterna. Försöka att hjälpa med mellanrubriker och några fotnoter så att man inte vad ska vi säga, villar bort sig i den mängd av material och de många texter som finns i Bibeln. Det där märker man ganska snart när man bläddrar i den här utgåvan. Man kan bara genom att läsa mellan rubrikerna se hur böckerna är uppbyggda. Och man får också en liten sammanfattning av vad det rör sig om i en inledande not till varje bok. Som exempel kan vi titta på inledningsnoterna till de fem Moseböckerna. Till första Mosebok finns det en not där det står så här: första Moseboken, Genesis, ursprung. Eller som betyder ursprung. Enligt äldre judisk och kristen tradition, grundad på gamla och nya testamentet, är de fem Moseböckerna skrivna av Mose, som levde omkring 1526 till 1406 före Kristus. Efter en inledning om världens skapelse 1:1-2:3 skildras den fortsatta historien i 10 huvudavsnitt. De fem första inom 2:4-11:26 skildrar urhistorien. Människan i lustgården, hennes avfall från Gud och löftet om en frälsare, människornas tilltagande ondska som leder till Guds dom, syndafloden och Guds förbund med Noa, Babels torn, språkförbistringen och människornas spridning över jorden, samt Sems släkttavla fram till Abram. De fem sista, 11:27-5:26, handlar om hur det utvalda gudsfolket Israel får sin ringa början genom patriarkerna Abraham, Isak, Jakob och Josef, som dog omkring 1805 före Kristus. Man får alltså en liten hjälp att förstå vad det är för bok man sätter igång att studera. Och man får också lite tips om att det är en inledning om världens skapelse, och därefter kommer 10 huvudavsnitt. Så den här boken är väldisponerad eller välstrukturerad enligt vår uppfattning. Det är inte så som den statliga bibelkommissionen säger i bibelkritisk efterföljd, att det är ett mishmash av motsägelsefulla källor som har flätat samman och blivit den här boken. Utan det är en klar och enhetlig framställning. Går man sen till den andra Moseboken, så kan jag läsa den inledningsnoten också. Då står det där så här: andra Moseboken, Exodus, som betyder uttåg, fortsätter 360 år efter Josefs död i första Moseboken. Så det kanske är många bibelläsare som inte tänker på att det kommer 360 år av tystnad mellan sista meningen i första Mosebok och första meningen i andra Mosebok. Kapitel 1-18 skildrar hur Guds löften till patriarkerna uppfylls genom att israeliterna befrias från slavarbetet i Egypten. Uppgifterna i andra Mosebok 12:40-41 och första Konungaboken 6:1 och Domarboken 11:26 säger oss att uttåget skedde omkring 1446 före Kristus. Kapitel 19-24 skildrar Guds förbund med Israel och lagens utgivande på Sinai berg. De 10 budorden står i kapitel 20. Kapitel 25-40 skildrar tabernaklet, centrum för Guds uppenbarelse och närvaro. Alltså ganska korta inledande noter, men vi sammanfattar några väsentliga saker. Och ska vi ta ett exempel till. Om vi går till tredje Moseboken, så kommer vi till en bok där många bibelläsare storknar eller slutar att läsa, för det är så många lagar och lagar om offer av olika slag, och man tänker, varför måste vi läsa allt det här och vad handlar det egentligen om? Då kanske en liten not kan hjälpa. Här står det i inledande noten: Tredje Moseboken, Levitikus, prästboken, utspelar sig främst kring Sina i berg. Bokens tidrymd är kort. Allt sker under en månad omkring år 1445 före Kristus. Kapitel 1-17 behandlar olika slags offer, det levitiska prästadömet och försoningsdagen. Här beskrivs vad som skiljer människan från Gud, nämligen synden, och hur gemenskapen skall återställas. Kapitel 18-27 behandlar helighetsregler och de olika högtiderna. Man får alltså en liten kort övergripande sammanfattning. Ja, då vet ni hur det är tänkt. Det är en sån här liten inledande not till alla Bibelns olika böcker. Om vi sen tittar på de här fem böckerna lite grann, så har vi kanske allra mest att säga om Första Moseboken. Första Moseboken handlar ju om en avlägsen tid. Handlar om tiden före Mose. Vad som händer alltifrån skapelsen eller viktiga händelser fram till och med Josef. Och här har ju forskning fört fram alla möjliga teorier. Hur har de här texterna kommit till? Och vad handlar det egentligen om? I de här texterna så börjar ju med en mycket stram och koncis berättelse om världens skapelse. Och det man kan lägga märke till i den här översättningen är till exempel att vi använder inte ordet art när Gud skapar allt här på jorden efter sin art, står det ju i gamla översättningen. Därför att ordet art, det har ju blivit ett väldigt uppdelat begrepp. Som man säger till exempel i modern biologi, att det finns en mängd olika arter av mesfåglar eller trastfåglar till exempel. Och när man då hittar ordet art också här i texten, så har många tänkt sig, aha, det var så Gud skapade från början, hela den detaljerade uppdelningen. Men det hebreiska ordet är ett bredare ord. Det betyder närmast sorter eller kategorier eller slag, som vi översätter. Och det betonas att Gud delar upp sin skapelse, den levande skapelsen, i olika slag. Och sannolikt så betyder det att Gud skapar kattdjur. Inte som sedan ju har en kapacitet att bli alla möjliga sorters kattdjur, som både bondkatter och tigrar. Men om ni tittar på de här naturprogrammen, så ser ni en väldig skillnad mellan kattdjur och hunddjur till exempel. Och det är alltså förmodligen mycket bredare indelning. Så de skillnader som sedan uppträder så småningom, att vissa till exempel det Darwin upptäckte, att vissa, vad var det mesar eller var det finkar? Ja, finkar som man upptäckte bodde långt väster om Ecuador. De hade utvecklat ett beteende så de ville inte alls befrukta sig med finkar på fastlandet i Ecuador eller Peru. Och när de inte vill det, då kan man ju tala om att det är en ny art. Och det är olika arter. Men det är alltså inte detta snäva artbegrepp sannolikt som det frågan om här. Så därför har vi inte ordet art, utan vi översätter ett hebreiskt ord som här står med ordet slag. Men det är alltså inte så heller i texten att Gud bara skapar från början ett enda slag, utan det betonas väldigt tydligt att Gud från början enligt denna text skapar olika sorter, huvudkategorier bland djur och bland växter. Men det är svårt ibland att hitta bra ord. Om vi går längre fram och kommer till där det står att haren idisslar, så är vi ju så färgade av en viss definition av idissla när man talar om djur, att vi kommer då att missuppfatta vad texten säger när den säger att haren och kaninen idisslar. För vad det hebreiska ordet säger är bara att det är ett djur som tuggar förfärligt mycket, som tuggar och tuggar. Och vi funderade på, kan vi översätta med något annat än idissla? Men vi kunde inte hitta något bra ord där, så det ordet fick stå. Och vi använder ju ordet idissla. Det kanske ni kan säga om mig, och väldigt vad han håller på och idisslar. Man håller på och upprepar väldigt vad han idisslar. Det behöver alltså inte betyda att jag har fyra magar. Men när det står att haren idisslar, då är ju många snabbt framme. Titta här vad galen Bibeln är. Den påstår att haren har fyra magar. Påstår ju inte Bibeln, den säger bara att haren är. Den tuggar och tuggar och tuggar igen. Så där har vi inte kunnat hitta något annat ord, utan vi låter ordet idissla vara kvar. För det betyder också att tugga och tugga. Ja, tittar vi på andra detaljer, så ger vi oss inte på såna här vanskligheter som Bibelkommissionen, som försöker att hitta översättningar som ska ge intryck av att den här texten är redigerad utifrån babyloniska och sumeriska skapelsemyter. Man har lånat in lite tankar och sen har man gjort vad som sen blev. Det är ju, Bibelkommissionen arbetar ju nämligen med den förutsättningen och har de direktiven att man ska försöka förklara, förstå och översätta Bibeln som någonting som har vuxit fram på ett helt inomvärldsligt sätt, utan att det är som Bibeln säger, att Gud har uppenbarat sig och Gud har gripit in och Gud har talat till den och den profeten och Gud har låtit den och den profeten se och höra vissa saker som han ska sedan förmedla. Man utgår ifrån att det här är tankar som människor på samma sätt som du och jag idag snappar upp saker och ting i tillvaron och gör någonting med. Så man försöker att förklara allt sammans på det sättet. Och det är bakgrunden till att man till exempel redan i Bibelns andra vers översätter en Guds vind svepte fram över vattnet. När det riktigt ordagrant står Guds ande svävade över vattnet. Och vi tror att det är en allvarlig felöversättning, för att ordet Gud är ju ett huvudord som återkommer gång på gång på gång i den här texten. Gud sa det, Gud gjorde, Gud såg att allt var gott. Gud, 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 Elohim, 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 Elohim. Och att det här då istället skulle vara någonting annat, betyda en mäktig stormvind, när det står då Elohims ande, det är mycket osannolikt. Och av sammanhanget är det säkert frågan om att när Gud skapar så har han full överblick och kontroll över sin skapelse. När det inte är färdigt med en gång, utan det är öde och tomt och mörkt och vatten och åter vatten, så svävar Guds ande där över, det vill säga Gud har inte tappat kontrollen. Den här inledningen, den slutar ju med den sjunde dagen. Och efter detta så kommer då den första av de här 10 huvudavdelningarna som vi översätter. Detta är himlens och jordens fortsatta historia sedan det skapats, då när Herren Gud hade gjort jord och himmel. Och då zoomas här in den människan i skapelsen. Och här möter man kanske en del saker som ni inte har mött förut. Jag kan läsa från andra kapitlets 18 vers. Där har vi översatt så här: Herren Gud sade, det är inte bra för mannen att vara ensam, Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Det låter nästan modernt. En som är hans like. Engelskan kan översätta rätt så ordagrant det hebreiska uttrycket med corresponding to him. Men på hebreiska står det könegdo. Skulle kunna översättas ordagrant, men då blir det lite obegripligt. Så som inför honom, det vill säga på samma nivå som han. Och vi har då funnit att det blir allra bäst på svenska, en som är hans like. Och så står det så här: Herren Gud hade format alla markens djur och alla himlens fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så skulle den heta. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar, åt alla markens vilda djur. Men åt mannen fanns ingen medhjälpare som var hans like. Alltså, det är inte så som det ser ut i 1917 års översättning. Att här är det en annan ordningsföljd, att här skapas mannen före djuren och sen skapar Gud djuren för att mannen ska få en medhjälpare. Och så upptäcker jag, men det vart inte någon bra medhjälpare. Det dög inte. Utan djuren är ju redan skapade och de förs fram till mannen. Mannen konfronteras med djuren för att det ska stå helt klart den stora skillnaden mellan människa och djur. Och djuren kan inte bli den medhjälpare som han behöver, som ska vara hans like. Och då kommer detta: då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. Och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen och förde henne fram till honom. Mannen sa: denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta kvinna, ty av man har hon tagits. Här får vi ett problem. För på hebreiska markeras det hur man och kvinna hör ihop. Så att på hebreiska är det samma ordstam. Man heter ish och kvinna heter ish i femininum, alltså isha. Hur ska man få fram det? Ja, om det går ju på engelska med man and woman. Och i en gammal översättning så konstruerade man likheten och sa man och maninna. Jag minns när jag var liten så tänkte jag, men här är väl ändå ett fel i Bibeln, för vi säger ju inte maninna, vi säger ju kvinna. Men så läste jag ju Bibeln att hon skall heta maninna. Och jag uppfattade då skall som en befallning. Gud har sagt att hon skall heta maninna. Man är ju olydig om man inte gör som Gud säger. Men där hade alltså översättarna försökt att få fram det här, hur det hör ihop. Det är väldigt svårt, så i det här fallet är det naturligt att man sätter en not och talar om hur det är på hebreiska. Kvinna, man, så skriver vi en not på hebreiska. Ish, sha och ish, så man ser hur nära detta hör samman och hör ihop. Ja, går man vidare så kommer man att märka en sak. Nu börjar jag läsa tredje kapitlet om syndafallet. Så översätter många översättningar, har Gud verkligen sagt ni får inte äta av något träd i trädgården? Så står det, tror jag, i 1917, och så står det i många översättningar. Det är ganska underligt. Om man tänker nu, ormen är ju väldigt lurig, otroligt listig. Det är ju poängen med den makt som framträder via ormen, i ormens gestalt. Man kommer och säger, har Gud verkligen sagt ni får inte äta av något träd alls i trädgården? Så är det så uppenbart att han är ute och cyklar och man har inte fattat någonting. Men på hebreiska så står det egentligen, har Gud verkligen sagt ni får inte äta av alla träd i lustgården? då kan man ju få igång en dialog. Då kan man lura in någon, för man tänker, har Gud verkligen sagt ni får inte äta av alla träd i lustgården? För då har ju ormen nästan rätt. Det är bara det att ormen skiftar perspektiv. Om man läser det andra kapitlet så står det så här: ni får äta av alla träd i lustgården. Man tar det generella först och sen tar man undantagen efteråt. Så man fokuserar den oerhörda godheten och givmilden. Ni får äta precis allting, men av det träd med kunskap om gott och ont, det ska ni inte ta av. Och nu så att här tror jag är väldigt viktigt att vi får det här på rätt sätt. Så om ni undrar varför det är lite annorlunda här, så har ni förklaringen. Vi översätter alltså: har Gud verkligen sagt ni får inte äta av alla träd i lustgården? Och då dras ju kvinnan in i dialogen och säger: vi får äta av frukten från träden i lustgården. Lägg märke till, hon kan inte citera ordagrant längre. För det är så, ni får äta av alla, hade Gud sagt. Ni får äta av alla. Hon tappar ordet alla. Nu ser hon bara inskränkning. Vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården, har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den. Hade inte Gud sagt, rör inte vid den. Utan här är hon så inne här så att nu blir hon liksom så ivrig. Hon kommer i försvarsposition. Så hon säger bara, vi får inte äta av det och vi får inte ens röra vid det. Men det står det ingenting om tidigare. Så här är mycket djupa saker och mycket spännande detaljer. Och det är något som vi försöker hela tiden när vi översätter, att inte glida förbi det, utan låta det komma med om det går i översättningen. Ja, när det sen, nu faller ju människan i synd, och Gud visar då sin godhet genom att erbjuda en frälsning, när han säger att jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Så har man ju från första stund man börjar läsa detta sett det som ett fantastiskt löfte. Löfte om en som ska komma av en avkomling från kvinnan, som ska kunna besegra denna onda makt som har ställt till detta elände med synden och syndafallet. Men då måste man ju tro att det är någon övergripande enhet och uppenbarelse i detta, menar Bibelkommissionen. Och det kan de inte tänka sig om det här har kommit till på det sätt som jag nämnde förut, att det är vad människor på vanligt sätt har suttit och funderat omkring. Så man översätter här inte ordagrant, han ska krossa ditt huvud, utan man tar pluralis, det ska krossa och du ska hugga dem, fastän det i hebreiskan står då han och honom. Så man vill inte ha den här messianska utsagan på det här stället. Vi gör en not här där vi skriver så här: här ges det första löftet om seger över ormen, det vill säga djävulen, uppenbarelseboken 12:9. Segraren, kvinnans avkomma, presenteras efterhand närmare i första Moseboken som Abrahams, Isaks och Jakobs avkomma, i Saltaren som både Davids son och Davids herre, i Jesaja som jungfruns son och telningen från Isais rot, i Mika som den evige som kvinnan ska föda i Betlehem. Ja, jag får skynda på att ta bara några saker ytterligare. Man kommer till fjärde kapitlet, så har man ett så kallat crux interpretum, det vill säga ett ställe som är svårt att översätta. Det är det här: mannen kände sin hustru Eva och hon blev havande och födde Kain. Då sa hon, och hur ska det översättas sen? Vi har översatt: jag har fått en man från Herren. Men vi skriver en not här om svårigheten: från Herren. Annan översättning: med Herrens hjälp, eller som till exempel Luther översätter, nämligen Herrens man. det vill säga den som Herren hade utlovat. Herrens man var ju den här mannen som kvinnan skulle föda, som skulle kunna krossa ormens huvud. Vi tror att det mest sannolika är det vi har satt i texten, från Herren. Men här kan man inte riktigt avgöra säkert, och då vill vi, när man inte kan det, då tycker vi att då ska man säga precis som det är. Så det finns en del sådana noter där man då talar om annan möjlig översättning eller så. Och då får läsaren möjlighet att stanna upp och tänka efter också. Ja, om det här materialet har vuxit fram på vanligt vis som Bibelkommissionen tänker, då är det väl fullt med myter och sagor och konstigheter. Och en text som man tacksamt kastar sig över är 6:e kapitlet, vers 1-4. Där tror man att den här texten har stoppat in några konstiga myter om Guds väsen och som blandar sig med kvinnor, och så blir det jättar som resultat. Det tror vi är en feltolkning och inläsning i texten av någonting som inte står där. Så här översätter vi 6:1-4. När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och de tog till hustrur alla de ville ha. Då sa Herren: min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. Det är kött, och deras tid ska vara 120 år. Vid denna tid, då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, och även senare, levde våldsverkarna på jorden. Vi översätter inte jättar, det står inte så heller. Hanefilim står på hebreiska. Våldsverkarna, tyrannerna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara. Ja, här översätter Bibelkommissionen, står Guds söner, så tror jag de föreslår nu gudaväsen eller någonting sånt där. Men om ni läser en rad bibeltexter, så vet ni att de som får ledande befattningar på jorden, de som är domare och ledare, de kallas för Guds söner. Och även de som är Guds tjänare, som tror på Gud och vill tjäna honom, också de kallas för Guds söner eller Guds barn. Och en gammal tolkning är ju att det här syftar då på de fromma som blir som avviker. Men det kan mycket väl också vara så att det är ledarskapet som skaffar sig genom kötslighet stora harem och